Hej, kul att du är här och vill följa oss från EFS-kyrkan i Ängelholm. Du kommer nu att få se eller höra en predikan från en av våra gudstjänster. Har du några frågor eller vill veta mer om oss som kyrka så kan du alltid gå in på www.efskyrkan.info. Vill du ha tillgång till mer undervisning eller ta del av våra inspelade konferenser eller gudstjänster, gå gärna in på vår playkanal efskyrkan.tv. Nu ska vi lyssna på denna veckas predikan.
Ondskan och den kämpande tron. På något sätt en påminnelse om inte bara detta att vi är indragna i en kamp i livet, utan också att Gud går igenom en kamp för din och min skull. Så har vi valt att under den här fasteperioden sätta ett litet annat tema under gudstjänsterna som har den här rubriken Leva i livets rytm. Du som har gått på gudstjänsterna under fastan känner igen det. Och det har haft sina små olika underrubriker. Men det har på något sätt fått vara en önskan om en påminnelse om att ställa våra liv i en god livsrytm. Och på något sätt få bli påminna om vem vi är i förhållande till levande Gud. Hur lever vi våra liv? Var i är vi förankrade? Eller i vem är vi förankrad? Så ska vi få idag ställa oss den här frågan och reflektera kring gemenskap. Vad är gemenskap? Och då skulle jag vilja läsa ytterligare några Jesu ord från Johannes evangeliet. Kapitlet innan det som Max läste för oss. Och bakgrunden är denna, när vi nu ska läsa vad Jesus han säger. Det är att Jesus är i Jerusalem tillsammans med sina vänner, lärjungarna. Och det är sabbat. Och det är den heliga vilodagen. Och där är tydliga förordningar vad som får göras och inte får göras. Men Jesus han besöker Betesdadammen som ligger alldeles strax norr om templet och tempelplatsen. En damm dit många sökte sig för reningsbad. Och där det också låg en förväntan att ibland så börjar det här vattnet svalla lite grann. Och den första som kommer i bassängen får vara med och ta emot helande från Gud. När Jesus han går där i pelargångarna kring det här badet så möter han och ser en man som ligger där och är sjuk. Det står att han har varit sjuk i 38 år. Och det är nog inte bara en sån där förkylning eller en influensa som hänger i, utan han är nog svårt sjuk. Och så ställer Jesus en fråga till den här mannen. Vill du bli frisk? Tänker, vad är det för en fråga? Ja, men det är ju också väldigt härligt att Jesus möter honom med sån respekt. Vad önskar du i ditt liv? Vill du bli frisk? Och så börjar han säga att jag är så dålig, jag hinner aldrig ner till vattnet innan någon annan hinner före. Och så säger Jesus bara till den här mannen: ta din bädd och res dig upp och gå. Och han får vara med om ett helande. Det här väcker anstöt hos judarna, hos de skriftlärda, hos fariseerna. För att man får inte lov att bära sin bädd på sabbaten. Det är väl liksom, du ska helga vilodagen. Du får i princip inte göra någonting. Du får räkna dina steg och de ska vara få. Och du får absolut inte bära din bädd. Och så säger han, men jag har ju blivit helad. Och han som helar mig, han uppmanar mig att ta bädden och gå. Och så, vem är den mannen? Han försvann här i vimlet. Men så dyker han upp och så får han ett möte med Jesus. Och så pekar han ut, det var han. Det var han som förändrade situationen i mitt liv. Och där kommer vi in i vår läsning. Men han sa till dem, nu ska vi se här. Just det. Men han sa till dem, min fader verkar ännu i denna stund och därför verkar också jag. Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom eftersom han inte bara upphävde sabbatsbudet utan också påstod att Gud var hans far och därmed jämställde sig med Gud. Och så fortsätter Jesus att säga, och det är detta som jag vill att vi ska stanna upp inför. Jesus vände sig till dem och sa: sannoliken jag säger er, sonen kan inte göra någonting av sig själv utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Fadern älskar sonen och visar honom allt vad han själv gör. Och ännu större gärningar ska han visa honom så att ni kommer att häpna. Ty liksom fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också sonen liv åt vem han vill. Och fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt sonen. För att alla ska ära sonen liksom de ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Så kan vi nästan på nytt säga, så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus. När vi läser de här orden från Jesus så tänker vi kan ana någonting av Guds väsen. Och när vi ska reflektera kring det här gemenskap så tänker jag att det är viktigt att börja där. Att ställa oss den här frågan, vem är Gud? Han som är livets ursprung, som är livets upprätthållare. Och han är inte bara det, utan han är livet i sig självt. Jesus säger ju det, jag är vägen, sanningen och livet. Han inte bara ger livet, utan han är livet. Och så skulle vi också kunna säga att Gud inte bara skapar dig och mig till gemenskap och inbjuder oss till gemenskap, utan Gud är gemenskap. Och Jesus han pekar på detta här, och det är ju det som de skriftlärda reagerar på gentemot Jesus. Alltså du avsäger inte bara sabbatsbudet utan du också jämställer dig med Gud. Och så börjar Jesus tala om att jag kan inte göra någonting annat än vad fadern säger till mig. Och ärar man inte sonen så ärar man inte fadern. Och han väver ihop sig med fadern och låter det skina fram som vi i kyrkan kallar treenighetsläran. Som är så svår att förstå och som ändå likväl är så sann. Så det är mycket, mycket värre än så som de där skriftlärda reagerar. Att han jämställer sig och säger att jag är lik Gud. Nej, det är faktiskt så när de möter Jesus så möter de Gud. Det är ingen annan. När jag har reflekterat över detta så tänker jag att det ofta har varit så här när man har till exempel på ett konfirmationsläger och har haft ett litet förhör där eller ett litet prov och så ber man beskriv treenigheten. Så är det så lätt att man skriver då, det är Gud, det är sonen och det är anden. Och det blir en stor röd bock i sidan. För det är fel. Fadern, sonen och anden, det är Gud. Är ni med? Men det är så lätt vi använder, för vi säger kanske ofta så, Gud fader och sonen och anden. Men det där Gud, det omfattar alla de här tre personerna i det gudomliga. Och det finns en man som tyvärr har avslutat jordelivet alldeles för tidigt. Timothy Keller, som kom till att kallas 2000-talets C.S. Lewis. En otroligt god teolog. Den här boken, Korsfäst konung, fick vi som gåva en gång från distriktet, från regionen. Och det är en kär bok för mig. Han skriver så här. Jag tror ni vi till och med kan följa texten här. Den kristna läran om treenigheten är gåtfull och intellektuellt utmanande. Treenighetsläran innebär att Gud är en Gud. Evigt bestående av tre personer. Detta är inte detsamma som trietism. Alltså tre gudar som verkar i samklang. Inte heller unipersonalism. Tänk, nu har ni lärt er det ordet också. Tanken att Gud ibland antar en viss form och ibland en annan, men att dessa former endast är olika manifestationer av en och samma Gud. när treenighetsläran gör gällande att det finns en Gud bestående av tre personer som känner och älskar varandra. Gud är i grunden inte mera en än tre, och i grunden inte mera tre än en. Och detta är ett mysterium. Hur hänger detta ihop? Matematiken går inte ihop utifrån så som vi räknar. Men den lyser igenom gång på gång att Gud är en som ger sig till känna i de här tre personerna. Vi kan ju också se det till exempel när Jesus han döps av Johannes döparen. Då landar plötsligt, vilar anden över sonen i form av en duva. Och så hör man faderns röst från himlen. Detta är min älskade son, min utvalde. Och här är de i samklang med varandra. De pekar på något sätt hela tiden på varandra. De ärar varandra. Jesus talar här om att fadern, jag kan inte göra någonting annat än vad fadern. Och sen så, fadern som ger anden oss till hjälp. Och Jesus till kraft. Jesus som blir ledd av anden. Och så pekar de hela tiden på varandra. Upphöjer varandra. Umgås. Och uttrycker kärlek inför varandra. Ett annat tillfälle när vi ser hur det kan lysa igenom detta. Att anden beskrivs som en duva. Kanske vi ofta kan tycka är rätt så. Ja, men det har vi vant oss vid, den bilden. Men den dyker liksom inte upp i Gamla testamentet. Mer än vid ett tillfälle när vi läser en av de arameiska översättningarna av Gamla testamentet. Och det är skapelseberättelsen. Vi läser ju om Guds ande som sveper över jorden. Men där uttrycker det Guds ande sveper över jorden i form av en duva. Och fadern är verksam och talar ut ordet. Och vem är ordet? Jo, Jesus Kristus. Så den treenige guden får verka i skapelsen. Det här kan ju också bli tydligt när vi läser i skapelseberättelsen hur det verkar som att Gud på något sätt samtalar med sig själv. Inte på ett schizofrent sätt utan verkligen i den här gemenskapen. När han har skapat allt och allt är gott och så som kronan på verket så skapar han människan och så säger han: ska vi inte skapa människan till vår avbild? Och så skapar Gud människan till sin avbild. Här anar vi den här treenigheten. Och samtidigt talet om Gud som en. Så Gud är i grunden gemenskap. Han lever i sig själv i en evig kärleksrelation. Där de bara bedyrar kärleken till varandra. Och så skön min son är. Och så underbar min fader är. Och anden är där och bara ger liv. Därför så kan vi säga att Gud är kärlek. Inte bara för att han verkar god så. Utan Gud är kärlek för han lever i en kärleksrelation i sig själv. Och där är vi skapade utifrån. Där, när vi läser skapelseberättelsen så är det allt är gott. Men så plötsligt är det något som dyker upp som säger: och detta var inte gott. Är det någon som vet vad det är? Ensamheten. Mannen var ensam och Gud sa: det var inte gott. Och så skapades vi till gemenskap med varandra. Till gemenskap med skapelsen och framförallt också till gemenskap med Gud. Så vi är skapta ur gemenskap till gemenskap. Och då kan man ju ställa sig den här retoriska frågan som: behövde Gud skapa människan för att få gemenskap? Nej, för han har ju redan gemenskap i sig själv. Behöver Gud skapa en mänsklighet för att de ska uttrycka sin kärlek till Gud? Nej, egentligen inte. För att Gud är kärlek i sig själv. Och så verkar det som att Gud har skapat för att han vill ge kärlek. Inte för att han först och främst vill ta emot. Och så är vi på något sätt inbjudna i den här eviga kärleksrelationen som Gud är. Att vi också får ställa våra liv där. Att på något sätt inte se så mycket på oss själva utan fokusera på vi vill ära och upphöja dig Gud. Och så är det ett gensvar tillbaka där Gud bara vill förhärliga den kristna gemenskapen, dig som människa, på något sätt låta anden få vila över dig. Och han säger, du min älskade, du min sköna. Precis som han säger, fadern säger till sonen, så säger Gud över mänskligheten. Du min sköna. Så vi är indragna i denna fantastiska kärleksrelationer och vi kan ana hur vi nästan blir indragna och vi omtalas ju också så, den kristna kyrkan, som Jesu kropp, Kristi kropp. Det framgår i tydlighet när vi firar måltiden. När vi bryter brödet så säger vi, så är vi fastän många, en enda kropp, till alla får vi del av ett och samma bröd. Jesus förknippar sig så enormt intimt nära med församlingen, med kyrkan. När Paulus, eller Saul som han hette då, förföljde de kristna så fick han ett möte med Jesus på vägen till Damaskus. Där han blev bländad av Guds härlighet och så hör han Jesus som säger till honom, Saul, Saul, varför förföljer du de kristna? Den kristna församlingen. Nej, så säger han inte. Jesus säger, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Så det som drabbar församlingen, det drabbar Gud själv. Så nära är vi indragna i den här kärleksrelationen. Jag vet inte om vi de här söndagarna har citerat direkt Loe. Som då har hans lilla bok som har fått sätta rubrik till de här söndagarna. Men nu så, Loe, får du vara med. Han skriver så här. Att leva i gemenskap med Jesus Kristus är att vara en del av hans kropp på jorden. Därför är det ytterst inte ett val att leva i Kristi kyrka. Det är en kallelse. I en mening är det omöjligt att som kristen ställa sig utanför. Det är ett faktum. I tron på Jesus Kristus så är jag indragen. Och hur vi gestaltar det, det kan få se olika ut i olika kyrkotraditioner och sådär. Men det är ändå ett faktum. Vi är en kropp. Vi hör samman. Vi har fått del av ett och samma bröd. Så jag tänker att våra liv handlar väldigt mycket om att få ära och upphöja Gud. Precis som fadern ärar sonen och som sonen ärar fadern och så vidare, så får vi som kyrka stå att upphöja Gud, att lovsjunga Herren. Med både ord, med sång, men med livet som helhet. Men så är det ju så där att livet gör sig påmint, så vi också kan stava det. Prövningens stund. Kampen mot ondskan. Det märker vi ju också i direkt efter att Jesus han har döpt så drivs han. Han följer var anden leder honom. Återigen ser vi där att de bara ser bort ifrån sig själva och lyssnar på något sätt på den andra personerna i det gudomliga. Anden leder honom ut i öknen och Jesus sätts på prov. Och hela det vandringen i öknen handlar om att den onde vill försöka få Jesus ut ur den här gemenskapen. Stå på egna ben. Strunta i de andra i det gudomliga. Han försöker söndra Gud. Vi ser samma rörelse i skapelseberättelsen som vi hänvisat till innan. Direkt efter den här skapelsen så dyker den onde upp och försöker lura människan bort ifrån den här gemenskapen och den här kärleksrelationen. Det är en skillnad på de två berättelserna. Jesus bestod provet, människan gjorde det inte. Och det är därför Jesus är så viktig. Så det där fallet som var för så där länge sedan, alldeles i tidernas begynnelse, det gör sig påmint också fram i våra dagar. Och också fram i våra liv, tyvärr. Där är sånt som skaver, och som gör ont och som blir fel. För att vi har på något sätt del av en mänsklighet som har övergett den där kärleksrelationen. Och det kan få smärtsamma konsekvenser. Men Jesus stod emot frestelsen. Han klarade av det där. Inte bara i öknen utan genom hela livet. Också när han sitter i ett semande trädgård och våndas i djupet av sitt hjärta. Så att han inte bara svettas svett utan blodet rinner ur hans kropp. Och han säger: Fader, om det är möjligt, låt denna bägare tas ifrån mig. Men ske din vilja. Och så går han hela vägen. För att du och jag, varje människa, ska få möjligheten att få träda tillbaka in i den där kärleksrelationen. Där vi kan få stå samman, helade och upprättade, och lovsjunga Gud. Utifrån förlåtelsen, utifrån upprättelsen i Jesu död och uppståndelse, så har vi den möjligheten. Så låt oss leva i gemenskap. Och låt oss i det lova och ära Gud. Så vi stiger in i det. Vill du så stå gärna upp tillsammans med mig och så ber vi syndernas bekännelse tillsammans. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, tack att du hör varje hjärtas tysta bön och bekännelse. Till dig som ber om syndernas förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: du är förlåten i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi tackar och ber. Gud vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. Nu är det gott att du står upp, för vi ska få fortsätta att sjunga en lovsalm när vi får duka nattvardsbordet. Och låt det få vara också ditt uttryck att få lova och ära Gud. Och vill du så får du naturligtvis sitta också.
Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud, så gå in på efskyrkan.info/nästa steg. Vår längtan är att få se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Genom en kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och betjänar människor varhelst vi befinner oss varje dag.